Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Volvo Car i Kista. Volvo Car är alltså för detta Upplands Motor. Det är samma lokaler och samma kunniga och trevliga personal, det ska man inte glömma. Har du spanat in Renault Captur? Det är ju Renaults smidiga, sportiga SUV som, ja, som faktiskt också ser lite musklig ut får man säga. Smitt in på Renault.se och kika. Captur finns ju, vi har pratat om hybrider och plug-in hybrid, finns ju som plug-in hybrid också. Och i det paketet så ingår en sån här laddbox, smidig, monteras hemma hos dig. Du får tillgång till app och webbtjänster och så att du enkelt liksom kan styra och kontrollera dina laddningar. Och med det laddkortet som ingår så kan man ladda på över 155 000 ställen i Europa. Och det är ju kanske något att tänka på när bilsemestrar utanför Sverige faktiskt kan bli aktuellt igen. Det är otroligt. Vi hann ju bilar ner till Toscana i Italien där innan pandemin. Och det är inte utan att man saknar den friheten faktiskt att bila är riktigt nice. Tycker i alla fall vi i vår familj. Renault Captur kan du privatleasa från 2390 kronor i månaden. Så smit förbi Volvo Car och provkör en Renault Captur, vet jag. Dagens avsnitt. Ja, alla har vi ju en unik bakgrund. Och dagens gäst Annika överraskade nog mig en aning med att ha en bakgrund som sticker ut en aning extra. Och hennes erfarenheter har gett henne, ja, kan man nog säga en alldeles speciell inblick i en annars väldigt stängd värld. Det här får du höra lite mer om alldeles snart. Snutsnack finns på Instagram, vi finns på Facebook. Vill du ta del av bonusmaterial med mera så bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack. Det uppskattas om du gillar podden och skulle vilja stötta den lite extra. Ja, nu ska vi dra igång avsnittet, men var försiktiga där ute. Ta din spruta om du får tillfälle att göra det. Och ha en riktigt trevlig lyssning. 13-10-570 kom. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Annika.
Tack.
Jag har ju, jag har inte tvingat dig hem till mig, men jag har bjudit hem dig, så vi sitter hemma hos mig och poddar idag.
Ja, jättefint här.
Ja, trevligt.
Går runt och kollar här. Fin utsikt.
Inte en husrannsakan, men bara en överblick.
Exakt, och larmsiktning.
Ja, precis. Vi har ju hunnit pratas vid lite grann här innan vi satte på räck, så att säga. Så jag vet ju att du gick på skolan i början av 2000-talet och sånt där.
Ja, 01 började
jag. 01, ja.
03.
Var kom den här tanken ifrån? Jag ska börja jobba som polis.
Ja, klurigt. Alltså. Jag vet inte. Jag har kikat lite grann på det redan i högstadiet. Så det har ju lockat. En del journalister har ju velat få det till att jag ville bli att jag blev polis på grund av min pappa då, som var gängkriminell som startade brödraskapet en gång i tiden. Då. Han lever ju inte idag. Men det är inte därför skulle jag säga, utan att det är ju, skulle jag valt ett yrke ut efter honom och känna att nu ska jag ställa till rätta och ordna upp saker och ting som jag har sett, då skulle jag faktiskt jobba på kriminalvården, inte polisen.
Men hur var det då? Vad visste du om din pappas kriminalitet då, som ung tjej liksom?
När jag var 15 då dömdes han för grovt rån och värdetransportrån, så skedde vid Ringens köpcentrum. Så att då ja, det var väl då jag förstod. Innan hade jag inte vetat hur vi kunde åka på dyra resor till Florida. Och jag blev ganska bortskämd när jag var och hälsade på hos honom. Jag bodde hos min mamma och uppvuxen med henne. Så att, ja.
Hur påverkade det dig då? När du kom på att det kanske inte bara var liksom hardworking, hard work som gjorde att han fick pengar. Tänkte du på det någonting?
Absolut, jättemycket. Men det var framförallt när jag blev 18 då, som jag lättare, då är det lättare att gå och besöka på fängelset så där, när man är myndig. Som jag blev väldigt nyfiken på vem är han egentligen.
Mm.
Och började gå och hälsa på honom ofta för att lära känna honom då.
Hur blev det att få liksom lära känna pappa i fängelset?
Ja, men det var jättebra. Men sen så såg jag ju att han förändrades väldigt mycket. Han försökte göra rätt för sig i början. Jag kommer ihåg när jag var, då var jag 15 eller 16 år. När han hade åkt in då. Han fick ju 8 års fängelse. Hade han en rostskyddsfirma i Alphyddan i Nacka. Och ingen som hjälpte honom. Helt plötsligt var det liksom, alla var som bortblåsta av de som hade jobbat där. Så att jag satt och åkte buss fram och tillbaks med kontorsgrejer. För att försöka omhänderta dem. Och försökte sälja några saker som bilar. Och, jag försökte fixa till det så bra det gick. För det var ingen annan som gjorde det. Och sen så... så började jag på en folkhögskola i Leksand då. Men som sagt, jag hälsade på honom ofta vid när jag blev myndig, och så såg jag hur han tyvärr förändrades väldigt mycket i fängelset. För han försökte göra rätt för sig. Han ville liksom att den här lägenheten jag hade nu när jag åkte in i fängelse, jag vill liksom att det ska sägas upp, och jag har ett konto där de kan ta pengar för uppsägningstiden. Han ville inte hamna i någon slags betalningsanmärkning eller det var det jag försökte hjälpa honom med.
Mm.
Men han märkte att det fanns ingen hjälp från samhället, tvärtom då. Även fast han ville göra rätt för sig så gott det gick. Nu är det inte att göra rätt för sig, vi går grovt rån naturligtvis, men han kände att det var ett starkt motstånd och att de bidrog till att han byggde upp ett hat och ett samhällsförakt, ett hat mot myndigheter. Och jag såg hur han under de här besöken, från ett besök till ett annat, att han blev personlighetsförändrad till det sämre då. Och sen så var det ju faktiskt otroligt sorgligt när jag, på ett besök, så mer eller mindre seglade han in drogpåverkad.
Okay.
Då satt han på bunken på Hall. Alltså hur är det möjligt att man börjar punda inne på bunkern?
Mm.
Det kan man ju ifrågasätta. Så att,
märkte du det direkt att han var påverkad?
Ja, jag såg det direkt. Gjorde jag. Och det var sorgligt, för han har ju varit väldigt mycket motståndare till droger. Förutom doping som han har hållit på med. Då. Men,
hur var han som pappa för övrigt då? Jag förstod att ni hade kanske någon, att de inte var tillsammans då, så när du var hos pappa.
Nej, precis. De skildes när jag var 2 år. Men han var jättesnäll och omtänksam. Dock inte någon vanlig pappa. Jag kommer ihåg en gång så skulle jag och en tjejkompis åka och bo hos min pappa då över helgen. Och jag visste ju att från att vi hade det ganska torftigt, när jag bodde hos min mamma då, så var det ganska lyxigt att vara hos honom. Man blev bortskämd och sådär. Men då ringde han, då skulle han hämta oss. Då bodde jag utanför Södertälje. Han skulle hämta mig och min tjejkompis, men så ringde han och sa att jag är upptagen. Jag kommer skicka en taxi istället som får hämta er. Och så fick vi åka då till någon boxnings- eller någon brottningsklubb i någon källarlokal. För då skulle han döma av något slagsmål som var helt så här, mellan några, som var på riktigt. Alltså, det var inte någon tävling eller någonting. Då satt vi där och skulle kolla på. Då. Det var inte helt vanligt kanske. Och sen var det ibland, det var någon annan kompis jag hade med vid något annat tillfälle hos honom någon helg. Så ringde det någon till honom och sa att vi behöver hjälp här. För han hade massa krogar, så han var dörrvaktschef. Han hade något bolag vid sidan av det. Ja, då sa han till oss att vi ska börja något stopp. Jag vet inte om det var Dailys eller... Jag kommer inte ihåg varför krogen var. Men då var det ju tjafs och bråk där. Så sa jag kommer snart, sa han till mig, min kompis. Så satt vi kvar där i bilen och så hoppade han ut och så var det tumult. Han skulle hjälpa till att styra upp då någon stökig person som var problem för hans dörrvakt. Där. Och sen så, nu kan vi åka hem. Okej. Så jag var lite någon mainstream vanlig pappa. Så.
Nej. Men jag tänker, kom du i kontakt, hände det att du kom i kontakt med polisen då som ung tjej i samband med att din pappa var kriminell? Var det någonting sånt? Kom du i kontakt med polisen i något ärende då på den tiden?
Nej, ingenting. Nej.
Så du var liksom... Men när anade du liksom att han var kriminell så att säga på riktigt? För att när han satt i fängelse förstår jag, men kunde du ana någonting innan han så att säga blev dömd och verkligen nu är han en kriminell? Eller?
Nej, det gjorde jag inte. Man tänker väl inte så kanske. Han var ju raggare också innan. Han kom ju ofta i olika fina raggarbilar och hämtade mig och sådär. Och så var det olika tjejer med. Och så när jag var yngre. Men nej, jag anade inget. Men däremot så var det ju att poletten trillade ner kanske. Vi åkte till Florida, USA. Jag tror det var 91. Och jag skulle köpa en moppe när jag fyllde 15. Och då sa han att min dotter ska inte ha någon sån här tjejmoppe, någon vespa. Du ska ha någon sån här krossaktig, någon cool liksom.
Okej.
Och då... Så åkte vi till AVMC, tror jag det var. Eller det var det. Och då sa han så här, men jag har bara så här, jag kan väl lägga en handpenning för jag har inte så här mycket pengar nu, sa han. De bara okej, och så la han handpenning. Och sen så, han blev så ivrig så sa han, nej men jag betalar hela. Jag kommer inte ihåg om han sa det då eller någon dag efter. Så jag tänkte, men du hade ju inte pengar. Han hade ju pengar, han kunde bara inte visa upp det liksom. Sådär. Det är väl saker jag reflekterat över sen då.
Okay,
han försökte få det att se ut som att han inte hade råd liksom att spendera för mycket pengar.
Men sen var han alltså med och startade upp då det här brödraskapet så att säga.
Mm, precis.
Och är det någonting du har fått känna dem efteråt? Eller?
Nej, jag kände till det.
Du gjorde det?
Absolut. Ja.
Men var det någonting han pratade med dig om så att säga?
Ja,
eller?
Det var det.
Det var det?
Ja.
Hur var det då liksom, att prata med om sådana grejer med sin pappa?
Men det... Ja, det är en separat historia skulle jag vilja säga faktiskt. Mm. Som, ja. Men jag sa vid något tillfälle att... kan vi inte snacka om vanliga grejer liksom?
Ja.
Så här, måste vi prata om...
Så han var inte blyg att berätta saker för dig?
Nej, absolut. Mm. Men ja, det var det han pratade om. Så att, det är synd tyckte jag. Jag tycker att jag ska inte lasta andra. Man är ansvarig för sina egna handlingar. Men att man har möjlighet att börja knarka och starta en sån organisation när man sitter på den, då var i alla fall en av Sveriges säkraste. Nu finns det ju ännu mera säkerhetsanstalter. Det kan man kalla för ett underbetyg till kriminalvården.
Ja.
Om möjligt.
Ja, just det.
Tycker jag i alla fall.
Just det, bara det att det kommer in narkotika är ju redan där givetvis ett underbetyg då.
Ja, verkligen.
Men det är väl det där, det pratar man ju om mycket. Så, men nu har den och den blivit dömd. Ja, men då kommer man bli förhärdad och träffa andra kriminella.
Ja, det är som en pool liksom med... Ja, kontaktpool. Man kan knyta nya kontakter.
Uh-huh.
Men sen vet ju inte jag, det går ju inte såklart resursmässigt att se till att inte alla de här träffar varandra. Jag menar, hur skulle du kunna bygga ett sånt fängelse? Det är inte möjligt.
Nej.
Så jag har ju ingen lösning på det. Men de säger, de som jag känner som jobbar på anstalter, att det är själadödande att jobba där på olika anstalter. Det är inte något... jobb. Jag har aldrig hört någon som jobbar på kriminalvården som säger att det här är ett kanonjobb. Jag känner verkligen att jag kan
påverka.
Jag har aldrig hört någon säga det, tyvärr.
Ja, det är lite trist.
Jag hoppas att det är att jag bara inte har träffat dem. Idag har jag ingen aning om hur det funkar. Nej. Det kanske är bättre, jag vet inte.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag tänker på de här tankarna då, som du sa att redan i högstadiet så kom det upp tankar om att kanske jobba som polis då. Kände du då, till exempel efter att ha varit hos din pappa, eller kanske pratade med din pappa, han hade nämnt det här med kanske brödraskapet eller andra kriminella handlingar, kände du någon konflikt inombords på något sätt att då kanske börja jobba med något som skulle motverka hans verksamhet eller något sånt där? Ja. Berättade du för din pappa till exempel att du ville börja jobba som polis?
Nej, alltså jag sökte till skolan efter han hade blivit skjuten.
Just det.
Jag hade inte kunnat bli polis om han levde.
Varför hade du inte kunnat bli det?
Han hade... Som kriminell är paranoida och tror att saker och ting är riktat mot dem. Och man är avlyssnad hit och dit och förföljd. Fast han var väl det ibland, men absolut inte så som han upplevde. Han såg det som en tävling, saker att det här kommer sticka dem i ögonen, och om jag skulle göra det här så kommer polisen störa sig på det. Och så som jag tycker nu som polis är ju att det är ingen tävling. Det är som när man hör så här rapmusik också, som att de tror att det är vi, att vi sitter ungefär liksom och grämer oss tusan också, vad fan att de lyckades göra det här och här, nu jäkla ska vi liksom. Så tänker inte jag ens överhuvudtaget. Det är inget vi mot dem, utan man har det här jobbet. Det är ett speciellt jobb, men sen går man ju hem. Det här att man bygger upp. Förstår vad jag menar? Eller
men den här paranoida känslan går man inte hem och bara lägger åt sidan om man är kriminell, som du
berättade. Nej, de gör inte det. De tror ju att det är poliser i varje hörn och att polisen som sagt sitter och klurar hur de ska kunna klämma åt någon, bara för att, som att det är personligt nästan. Så därför hade inte jag kunnat jobba med det. Då.
Så du nämnde egentligen aldrig det här då för din pappa om de tankarna, eller?
Väldigt spännande.
Nej. Och det här visar ju också, tycker jag, spontant, man pratar om vilka som jobbar som poliser idag.
Ja.
Man ser att det är människor, ofta ser det kanske medelklass och så vidare, men det finns ju verkligen axplock från alla hörn och kanter av uppväxtförhållanden och så vidare och så vidare. Och du är väl ett bevis på det. Minst sagt.
Ja, men jag är jätteglad att jag har fått bli polis. Det var ju inte självklart. Att
jag... Hur var det där du sökte, tänkte jag? Menar, vad fick du för respons av rekryteringen när du kommer och säger så här, men jag jobbar som polis?
Nej, men jag skrev ett brev i samband med ansökan. Istället för att mörka någonting så skrev jag ett brev om det, om min pappa och mitt ställningstagande till det och förhållningssätt. Gjorde jag. Sen så har jag ju känt, det kände jag de första åren, att jag var tvungen att... Fast det var bara jag själv som lade på det, att bevisa mer. Det var inte andra som krävde det.
Okej. Just med tanke på din bakgrund, så att säga.
Ja, jag kände att jag måste bevisa mer. Så jag satt ju på kvällar efter jobb och skrev och höll på att fixa och pula med jobbgrejer jättemycket. Liksom gratis. Och ansökte mig jättemycket. Men sen betalade jag det. Så jag fick ju befälstjänst väldigt tidigt liksom, så att det lönade sig ju så också,
oerhört udda historik.
Ja. Men sen just, jag säger en reflektion också. Du pratar om att det finns olika bakgrunder hos poliser. Det är att någonting vi har pratat om i veckan nu på jobbet, det är ju att säkerhetsklassningen nu, alltså det, vi har ju problem att vi inte fyller utbildningsplatserna. Det är ett stort problem. Men att det är ganska hårt den här prövningen.
Mm.
Och att om vi vill ha folk som blir poliser som har vuxit upp i till exempel, vi säger Gottsund eller Angered eller Rosengård, sådana områden, vilket jag tror skulle vara väldigt bra.
Mm.
För att de har en förståelse för hur folk har det och kan använda det yrket.
Mm.
Det blir ju svårt om de känner ju jättemånga kriminella. Det är ju inget konstigt.
Nej.
Du är uppvuxen med dem. Men där tror jag att vi har en fyrkantighet idag. Alltså att det ska vara så rent.
Mm.
Du kan inte ha kriminellas telefonnummer i mobiltelefonen och sådär. Men det betyder inte att du är kriminell. Det kan ju vara att du har vuxit upp med dem. Så att man måste tänka på det. Att vi behöver få in de här personerna också på skolan.
Jag tänker, finns det ändå inte en risk då, om jag ska vara lite djävulens advokat här då, att det finns en risk att man kanske är insyltad i gäng och så säger någon så här, fast det grymmaste vore du som är helt clean, som inte är dömd, du borde ju bli polis. Finns det någon, eller är jag bara en konspiratorisk?
Det finns ju såklart en risk, men det kanske man kan ha tätare kontroller första tiden med poliser. Tänk någonting sånt då. Det var en gång det var en dörrvakt på Kungsholmen som han var en trevärd, och han var så där att han hade ena foten var på väg åt det kriminella hållet, han hade kriminella kompisar som han umgicks med ibland, och den andra foten var att han var nyfiken på att sköta sig och välja den sidan då. Och ett naturligt steg då, om du är en trevärd på en krog, det är att bli ordningsvakt. Då försökte jag få honom att komma in på den utbildningen. Då pratade jag med de poliserna som ansvarade för vilka som tas ut till det. Och sa att den här killen, han förekommer lite hos oss sen tidigare. Men jag kan gå i god för honom, jag kan vara hans mentor eller kalla det vad du vill, handledare. Se till att han sköter sig, och jag kommer få veta ifall han syns med kriminella. Jag kände de poliserna som jobbade mot gängen då på den tiden. Men de sa nej, det går inte. Vi kommer välja de som inte förekommer överhuvudtaget. Liksom. Och det var inte i brottsregistret han förekom.
Nej.
Så att, jag tycker det var fyrkantigt. Och det är synd. För att jag tror att han hade blivit en jättebra ordningsvakt. Det skulle betyda jättemycket för honom. Så där, man skulle få ut mycket av det. Jämfört med någon som kanske inte har hans erfarenhet.
Just det, men du sa att han förekom inte i brottsregistret då. Nej. Det ska man inte göra såklart då. Men nej. Kan det vara det att man förekommer i polisens spaningsregister eller något sånt då? Eller är det i minnesanteckningar? Eller vad?
Ja, bara något liknande där. Mm. Så att,
Det är ju nästan svårt att vara entrévärd då, som ju inte är ordningsvakt då. Utan de står ju bara och hälsar folk välkomna då. Entrévärdarna egentligen, de har ju inga befogenheter överhuvudtaget.
Nej.
Att liksom ingripa mot gäster som beter sig illa eller så. Men det är ju nästan svårt att jobba i dörren, att det inte händer någonting konfrontativt. Och det behöver inte bero på alltid på entrévärden / vakten. Det kan ju faktiskt komma folk som beter sig, och då är man ju redan där inblandad då.
Ja, just det. Ja, precis. Men så var det väl inte i hans fall. Det var väl att han förekom med de som han har umgås med sådär privat.
Ja, du menar så privat. Så,
ja, inte att han har varit med om grejer. Nej. I krog, i dörren.
Jag fattar. Mm. Nej, det var inte så. Men det här med att man måste vara helt blank då. Alltså ingenting, man får inte ha kompisar som... Är det eftersträvansvärt då, menar
du? Nej, jag tycker inte det. Jag har gärna... Jag tycker vi ska få in kollegor också på polisen. Och som ordningsvakter som har varit med om saker tidigare som man kan vända till fördel. Det tycker jag i alla fall. Och sen så kan man ju kanske ordna det genom att man har lite tätare kontroll eller sådär. Se att det funkar bra, att de sköter sig.
Tycker du att du har haft någon fördel av att din pappa då faktiskt umgicks i den kriminella miljön, startade en kriminell organisation och satt på Hall? Alltså, kan det ha varit någonting så positivt för dig i det yrket du sen kom att vara verksam i?
Absolut. Jag vet ju att det finns fler sidor. Man säger att varje mynt har minst två sidor, brukar jag säga. Det finns en människa bakom. Det finns familj bakom. Vänner. Och det värsta som jag visste i alla fall då, nu tar det, biter det inte lika hårt på mig, men det är när någon säger så här, ja, det är självsanering. När någon gängkriminell har blivit mördad då. Jag tar illa vid mig. Inte lika mycket nu sagt som jag gjorde tidigare. Men jag var med och startade avhopparverksamheten. Det var 2012. Det var ju Karin Jatblad som bestämde att vi skulle starta en sådan. Då. Det var på Länskrim. Då var jag en kollega som startade upp den. Det låg under personsäkerhetsverksamheten.
Mm.
Och då hade jag ju stor nytta av det. Att jag vet hur... Ja, jag vet mer än de flesta när det gäller gängkriminella och bakomliggande faktorer och sådär. Och det var jätteintressant verksamhet. Då hade vi ett antal avhoppare. Vi jobbade med dem som hade ofta strategiska positioner i gängen. Då, där polisen får ut en fördel i form av att en kriminell organisation försvagas. Så man får bort just de individerna. Vi hade särskilt en avhoppare som vi la ner väldigt mycket tid och energi på, jag och min kollega. Vi frågar ju då så här, vilka personer är viktiga för dig i ditt liv, frågar vi honom då. Då sa han ju då, vilket var ganska vanligt, var att ja, men mitt ex vill jag få en bra kontakt med igen. För att då kanske jag får träffa mitt barn igen. Ofta hade de här som ville hoppa av, de hade ju små barn. Så de hade dålig, eller ingen kontakt med alls då.
Mm.
Så vi hade de här avhopparna på skyddade boenden. Och det var bara oss som hade kontakt med. Vi sa att nu är det mig och min kollega som du har kontakt med. Du har inte kontakt med någon annan.
Ingen i gänget står.
Nej, absolut inte. Då. Och de hade ofta väldigt hög hotbild på sig också. Mm. Så att det var ju sådana aspekter också. Och så vi körde dem fram och tillbaks till ADHD-mottagningar. För att de skulle få en diagnos istället för att självmedicinera. Det var... Vi frågade också, har du drogproblem? Det sa ju nästan alla att nej, det har jag inte. Det hade de. Och så bröt de ihop. Kunde ringa mitt i natten och skrika. Och liksom, fick man köra in till psykakuten. Där de flippa för att de inte fick narkotikaklassade preparat utskrivna som de ville ha. Ja, vi åkte, de fick ju ta bort så här gängtatueringar.
Just det.
Fick åka och prata med psykolog som vi hade knuten till oss. Vi hade en jättebra kontakt på Arbetsförmedlingen som verkligen såg ja, de här individerna, den här, framförallt den här som jobbade extra mycket med då, vad han hade för intressen och drivkrafter, vilket jobb som skulle kunna passa och de kunde fixa utbildningar. Och,
Varför till exempel ville en sån här person hoppa av då? Var det bara just barnen eller var det även att man var trött på det här kriminella livet? Det kan ju såklart vara en blandning, men hur var det i det här fallet? Du kommer ihåg just den här...
Ja, men tyvärr, det är ju inte så att någon som är kriminell och allting går jättebra kommer på sig, jag vill nog hoppa av, utan det är ju när de har strulat till det i sina egna led och har en hög hotbild, och som jag brukar säga då, att pengarna har tagit slut och kompisarnas soffor har tagit slut, man kan inte liksom, man klarar sig inte längre.
Nej.
Då är ju polisen liksom sista utvägen, så att det var ju ofta det i kombination med att de har ett barn eller fler som de vill få kontakt med igen då. Och då är det lätt att säga då att man fixar som, ska man säga, en bostad någon annanstans i en annan stad. Men det räcker inte, utan det måste ju bygga upp ett nytt liv för de här. Med nya intressen, hobbys, måste man måste bädda ordentligt. Man måste fixa sysselsättning. Annars blir det så här, gör man det här, den här enkla lösningen att man bara fixar ett nytt boende på annan ort. Då hittar man de lokala kriminella där. Mm. Så det räcker inte. Så att det var jättemycket arbete. Och det kunde vara att den här killen kunde ringa till mig så här mitt i natten. Skitförbannad. Och bara, hur fan funkar den här tvättmaskinen? Hur fan ska man göra? Liksom, för då skulle han tvätta då. Så fick man förklara liksom att se den här facket, där ska man liksom hälla i här. Och vi fick ju åka och handla med dem och så där. I mataffärer. De har inte handlat förut. De har vaknat vid lunchtid när de har varit kriminella. Åkt ut, käkat med polarna, eller så har de haft flickvänner som har fixat mat till dem hemma.
De har inte ens varit att handla liksom.
Nej, de vet inte hur man handlar. Så vi sa, du kan inte handla liksom så här, nötter för 300 spänn för sen är pengarna slut, utan du ska liksom titta på det här och här, de här rabatterna. Jaha, alltså, det var verkligen så här. Det är som en som barn,
hemkunskap
alltså.
Man hade.
Ja, visst, alltså. Så att vi fick lära om allting. Och sen skulle vi köpa nya kläder till dem. Så du kan inte ha såna här jackor, för du signalerar liksom, det utstrålar kriminalitet. Kolla på de här kläderna istället. Va, nej, vad är det för svennekläder? Liksom. För de har ju en, så här, en stil. Liksom. Så att,
just det.
Ja, men vi... Jag jobbar med flera av de här.
Det här exemplet då, hur gick det för det här exemplet? Alltså, den här killen som du tänker på just nu.
Ja, det gick inte jättebra. Han återföll i kriminalitet precis innan. Det var så ungefär en vecka innan flyttlasset skulle gå till en helt ny stad. Med sysselsättning. Allting var liksom fixat. Vi hade fixat rubbet. Så återföll han i kriminalitet. Och det hänt även andra vi hade. Och Fryshuset, de sa att de är så rädda för att lyckas. De här grabbarna. Så att de ser till att grusa sönder det. När det liksom, de är nära mål. Då förstör han för sig. Det var en teori de hade då, en på Passus Fryshuset. Kanske stämmer, jag vet inte.
Men hur känns det då? Menar, du berättade här om ringen. Man lärt dig att handla och de ringer och frågar hur man ska tvätta kläder. När allting liksom går upp i rök, allt det här och jobbet man lägger ner. Och
exakt, det var, och den här killen, han hamnade ju i problem. Han blev allvarligt misshandlad och blev inlagd på Karolinska för att det var någon narkotikaaffär. Och då hittade de mitt nummer, jag vet inte hur. Karolinska, men jag stod som anhörig eller någonting sen tidigare. Alltså det var någonting, det här var ju en hemlig verksamhet.
Mm.
På något sätt så, de ringde och sa, ditt nummer står här. Och så fick vi åka dit. Och han var, det såg inte bra ut alls. Men vi fick ju liksom avskilja honom från den här AP-verksamheten. Och jag och min kollega, vi blev så knäckta så vi fick ju ha avlastningssamtal. För det blir ju som, alltså man har så mycket kontakt och investerar så mycket av sin tid och energi på att det ska lyckas. Och så gör det inte det, så blir det som ett verkligt nederlag. Alltså.
Blir det nästan som ett personligt misslyckande?
Ja,
då,
faktiskt. Det blir ju det. Så, ja.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Var befann du dig i livet när din pappa blev skjuten?
Var befann jag mig i livet? Ja, men då hade jag jobbat på On-Off, jag vet inte om du kommer ihåg den här radio-tv-kedjan.
Absolut.
Som säljare där. Ja.
Hur fick du reda på att din pappa hade blivit mördad?
Nej, de ringde från länskrim och frågade om jag kunde komma ut. Jag tror att det var 4 på natten, jag för mig att det var.
Och så kommer ut ur din lägenhet så att säga? Eller?
Ja, de satt i bilen utanför.
Ja. Hur var det? Hur levererade de den informationen till dig?
Nej, de berättar vad som har hänt. Kort och gott.
Hade du liksom någon känsla eller någon aning om att det skulle kunna sluta så för din pappa?
Ja, men det hade jag väl. Han blev ju ganska, jag ska inte säga grandios, men att när man sitter inne i ett fängelse och tar stor plats och har en hög position och så. Och sen så kommer ut och kör samma offensiva stil så kan man ju stöta sig med folk.
Mm.
Så jag tror att det blev lite osmidigt.
Jag vet att du har gjort massa grejer på, tid är relativt begrepp, men du var färdig 03 och du har varit på ganska många spännande enheter. Jag tror inte vi hinner gå igenom alla, men jag tänkte ändå fråga dig om ett minne som polis, när du är färdig polis, som sitter kvar starkt hos dig. Vad tänker du på om jag ställer den frågan till dig?
Färdig polis?
Ja, du behöver inte vara färdig, men du har varit ute och jobbat som polis. Du kan ju vara aspirant eller du... Yrket polis, att säga. Det
ja, något minne honom. Från... ett starkt minne som jag har är ju när jag fick ingå i en stab. För vi hade information om att ett allvarligt brott skulle äga rum. Och det här var en hemlig stab. Så... då fick jag, bland annat så fick jag ringa till funktioner i samhället som vi måste samverka med ibland. Funktioner som har haft många övningar med polisen inför såna här lägen. Jag kommer ihåg, jag ringde till dem och sa, kan du infinna dig på polishuset kvarteret Kronoberg om, jag kommer inte ihåg, 40 minuter eller en timme. Och då, det var så allvarligt så att och de, ingen ifrågasatte. Ingen var så här, nej men jag kan inte för jag ska göra det här och vad gäller det? Utan de sa, ja. De förstod att nu är det på riktigt. Det här som vi har övat för. Övat på så mycket. Så gick jag och mötte upp dem. Och det var helt tyst. Det var så här gravallvarlig stämning. Ingen stod och chitchattade med någon annan av. Det var ju som olika funktioner som jag hade ringt till då. Och det kändes så surrealistiskt, det var så overkligt. Och så gick de bakom mig, vi gick som i ett tåg till ett utrymme då, ett rum där kommenderingschefen fick berätta vissa saker då som vi trodde kanske skulle hända. Och sen så var det ett intensivt arbete som pågick i ett par dagar. Sen så, vi hade koll på några personer då som var utpekade gärningsmän i det här.
I ett brott som man misstänkte skulle begås, är det så?
Ja, som skulle begås då. Och det stämde liksom inte, för de här personerna gjorde ingenting som verkade vara någonting särskilt, så vi tänkte, vad är det här?
Så informationen som hade inkommit verkar inte stämma då?
Nej, men det var så pass liksom, stor dignitet på informationen så man kan inte bara avfärda det för att det skulle resultera i allvarliga följder. Då. Och då ringde polischeferna, skulle ringa och ha avstämning då med länspolismästaren som ställde såna här träffsäkra, klarsynt, alltså klockrena frågor. Har ni ställt de här frågorna? Har ni kollat det här? För att när det kommer underrättelseinformation, då är det som att man får inte ifrågasätta någonting. De kan sin grej, man ska inte peta i det där. Det är liksom så här, det är så fredat. Så här. Ja, men det är man, liksom,
för de har lyckats få fram så pass intressant information.
Ja, men det är ingen
då,
som vågar ifrågasätta den verksamheten.
Okay.
Men det gjorde ju länspolismästaren då. Och frågade, har ni ställt de här frågorna? Liksom, var kommer från? Och så ett antal frågor som är så här självklara. Och då sa ju de här polismästarna att nej, jag har inte gjort det, så skämdes de. För sen visade det sig ju att det var ju bara dravel. Det var ju liksom, eller ja, nu kanske jag tar in jag säger dravel. Men det var ju, de hade ju inte förmåga eller förutsättning för att genomföra det där brottet. Och det hade man kanske kunnat slagit hål på tidigare, om man var lite tuffare och inte liksom tassa runt det här underrättelseinformation och säger, fråga liksom, vadå för information, säger vem, hur då, när då, varför ska vi tro på det? Alltså att man men det är verkligen så med underrättelseinformation att man tassar runt bara så här och tänker att det är deras grej här, vi ska inte liksom ifrågasätta det, men oaktat så var det ju ett speciellt. Ja, det var, att få vara med i det där, det var en hård anspänning jag hade och flera med mig. Det var ju flera som såg på polisstationer under den här tiden.
Som skulle kunna slå hårt här i Stockholm så att säga. Någonting som skulle vara ett grovt brott antar jag.
Det var ett grovt brott som vi trodde först och initialt skulle kunna äga rum. Då. Mm. Men sen när jag kom ut ifrån polishuset så ställde jag mig bara. Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var tidig morgon. Det var helt så här folktomt på Kungsholmen. Då stannade jag, så stod jag, så tittade jag upp på fönsterna, på lägenhetsfönster där. Och så tänkte jag så här, fan, ni som ligger och sover där, fan, ni har ingen aning. Alltså. Ni vet ingenting. Och så bara kom tårarna. Så bara rann och, för det var så här, du vet ju den här knappen vi poliser har. Man trycker in knappen och så bara kör man. Man är fokuserad och jobbar. Och sen när det är läge, då kan man trycka ut knappen. Just. Det var det jag gjorde där. Så då stod jag där och...
Du grät för dig själv helt enkelt.
Grät för mig själv, ja.
Hur var den känslan att stå själv i Stockholm liksom, och titta upp på lägenheterna och ha någon form av egen information och bara gråta ut? Hur var det?
Nej, men det är ju ett starkt ögonblick såklart. Så jag vet ju nu när jag jobbar ju i vanlig uniformerad verksamhet lokalt, så vet jag ju mycket väl att det kan ju pågå saker som inte jag har en aning om här och nu.
Mm.
Och det är ganska skönt att inte veta.
Jag tänkte säga det. Ibland är det ganska skönt att inte veta.
Ja, det är det.
Jag kommer ihåg, jag brukar ju säga det. Jag jobbade ju på Säpo i 4 år. Och då, hur var det och hur var det? Mm. Ja, det är alltid överreklamerat med Säpo. Men en sak som jag tyckte var, som jag kan säga, det är att jag satt i soffan vid ett tillfälle när Jan Guillou satt i något program där det hänt något på Säpo. Han berättade hur det har gått till. Och jag visste att nej, herr Guillou, du har ingen aning.
Nej.
Men det hade jag. Så det kan vara ganska skönt ibland att kunna knäppa, även om jag inte kunde berätta vad det var och sådär, vad Jan Guillou hade fel i och så visste jag.
Mm.
Men jag tycker det är så intressant det här du berättar om underrättelseinformation och sådär. Mm. Bara när man är på gatan så att säga, jag som jobbade mycket på gatan och var civilt med narkotika, när folk kom och skulle lämna tips, att man blev ju bättre som polis och sådär. Okej, men hur vet du det? Har du sett det själv? Det är ju värt så mycket. Har du hört någon annan säga det? Inte alls så mycket värt.
Nej.
Så att det är de här frågorna som är viktiga att ställa såklart.
Ja.
Kanske som du säger att de som jobbar med underrättelseinfo, att man tassar lite kring dem då. Att,
eller hur?
Ja, det kan ju vara så.
Sen vet jag inte om det var bra tillfället att de själva visste, shit, vad har vi dragit igång för något? Och så vågar de kanske inte backa och säger så här, hallå, stopp. Det är inte så trovärdigt kanske. Eller
så när man kallar in andra instanser som du säger och ringer dem, kan säga, kan ni vara på polishuset om 40 minuter? Då förstår man ändå att det liksom är av någon form av dignitet.
Mm.
Ja, det där är intressant. Tror du att de här tårarna som kom när du stod där, var det bara det ärendet eller var det liksom, kan det komma en tidpunkt där man måste trycka på den där knappen ändå? Eller var det, alltså, fanns det annat där också som bara fick flytta med det här ärendet? Eller var det bara det liksom?
Bara. Så det, nej, det var det här ärendet.
Ja.
Det var det här ärendet som var så starkt. Som hade krävt så mycket koncentration.
Ja, jag fattar. Så. Jag också hade en del så här ögonblick när man... När staden vaknar och sådär, som ju är ganska surrealistiskt ibland när man är ute och kanske bara någon sopbil eller någonting som är ute och en ändå miljonstad som Stockholm bara sover.
Mm.
Det finns ju en tidpunkt där nästan alla sover, när det liksom inte ens bagarna är vakna på sig. Men när man då kanske en soluppgång i Stockholm en sommar, det är någonting... Bara att uppleva det är någonting
det är
speciellt.
Ja, Västerbron i gryningen.
Ja.
Det är ju speciellt, ja. Det är speciellt.
Och stadion, jag har nämnt det många gånger på det, men jag tyckte det var så, när jag var liten och pappa åkte och skulle jobba när jag skulle sova.
Ja.
Jag förstod inte riktigt vad... Alltså jag förstod att det kanske fanns så här bovar ute då, men det var så spännande att pappa var vaken när vi skulle sova liksom, och jobba som polis då.
Mm.
Men det är något speciellt att vara vaken när man sover.
Ja, det är det. Ja.
Men har du känt att det här ändå var yrket för dig då? Du har inte ångrat att du inte tog det där privata sektorn? Är du fortfarande, kommer du pensionera dig som polis?
Ja, men det kommer jag.
Är det så?
Absolut.
Vad är styrkan med jobbet då? Vad ger dig liksom kraft att jobba vidare?
Nej, men det är, jag brukar ju säga att det ska vara 3 kriterier för att ha ett riktigt bra pass. Det ena är att man ska vara gärna att bli fysiskt trött för att man har rört på sig mycket. Mm. Fotpatrullera eller vara ute och röra på sig. Och det andra är att man ska bli känslomässigt berörd. Och det krävs ju mer och mer för varje år man jobbar för att bli omskakad. Ju. Man får ju liksom högre och högre krav. Och sen den tredje är att man ska känna att man har gjort någon form av skillnad. Det behöver inte vara någon jättestor skillnad, men det kan vara att man har gjort skillnad för någon i alla fall.
Mm.
Det är svårt att få det här i andra yrken, kan jag tycka.
Uh-huh. Hur mycket betyder den delen för dig, just det här att göra lite skillnad? Du säger att det behöver inte vara något jättestort, men hur viktigt är det för dig i yrket?
Ja, men det är jätteviktigt att känna att man gör någonting som är uppskattat. Vare sig det kan ju vara någon kriminell som uppskattar hur man har bemött den personen. Eller någon föräldrakontakt eller bekräftelse från allmänheten.
Mm. Ja, för jag tror att det, vi har nämnt det tidigare också någon gång givetvis, men det är så, jag vet inte vad som ska hända. Och så. Nej, men det är jättespännande att inte veta det.
Mm. Finns det är ju också charm i det.
Det är charm i det.
Ja.
Men det är också någonting när man inte jobbar som polis längre eller liksom gör något som jag, som kanske inte är lika viktigt. Det märkte man när det blev pandemi och inte annat. Ja. Att poliserna jobbar på, men ståuppkomikerna får det liksom. Och då känner man så här, men då gör man kanske inte sån skillnad ändå som i det här yrket. Och då kan jag sakna att liksom hjälpa, för det är någonting.
Ja.
Det är någonting i alla fall för mig att hjälpa till. Mm. Det behöver inte vara någon stor grej, men det är, jag mår bra av att hjälpa till.
Ja, det känns ju bra för egot också.
Absolut.
Man blir ju som en bekräftelseknarkare och spänningsknarkare. Alltså man gillar ju kickar och att få bekräftelse för att man gör ett bra jobb.
Mm.
Vi får ut jättemycket av det. Vi som jobbar, som jag gör nu då, lokalt ute, ofta uniform, ibland civilt då.
Men hur är det nu? Då är du tillbaka. Du har liksom jobbat stab, du har jobbat med avhopparverksamhet och nu är det liksom back to basic i uniform.
Ja.
Hur är det då?
Det är det bästa. Back to basic.
Är det så?
Ja. Alltså jag har gjort jättemycket roliga grejer tidigare. Men det här är ju det som är det bästa. Det som jag inte har provat på, som jag är nyfiken på, det är ju dock någon gång skulle jag jobba i ett särskilt utsatt område.
Mm.
Nu har jag varit ner och kört rimfrost lite grann i Malmö. Jag har varit och hjälpt till lite grann i Rinkeby. Men det är för lite. Så att den har jag kvar att göra.
Mm.
Någon gång måste jag. Och där tror jag att man kommer utmanas. Tålamodsmässigt och frustration och sådär, kan jag tänka mig.
Mm.
Så jag har stor respekt för de poliserna som jobbar heltid i sådana där områden.
Mm, absolut. Det har florerat. Nu är det alltså den... Det är den, ja, jag har inga glasögon på, men ska vi säga att det är den 26 eller 23 eller något sånt här. Jag ser inte vad det är för datum. Ser du?
28.
Ja, det ser jag. Shit, åldern tar ut rätt. Men det har florerat ett klipp på sociala medier, någon som står och skriker på en uniformerad polis.
Ja, ganska flera klipp.
Ja, det finns ju mycket sådana klipp, att man orkar liksom ta det. Man orkar ta det här liksom.
Ja.
Många tycker man inte är hot mot tjänsteman, så man får ta mycket skit.
Ja, men precis. Jag såg ett klipp idag.
Och de som skulle peppra honom eller något sånt där.
Ja, men det kanske var... man får ju så här pulshöjning. Jag brukar själv inte sitta och scrolla efter sådana där klipp. Man blir bara förbannad.
Mm.
Och så tänker man, det är lätt så här döma. Varför, hur kan de låta honom göra så där? Så bara, men jag vet ju inte vad de har för förutsättningar.
Nej.
Där och då. Det kan ju vara så att de inte har någon backning. De vet ju att det finns bara en bil. De andra är upptagna och den bilen är jättelångt bort. Så det kan ju vara sådana där grejer. Och på Norrmalm då, där jag jobbar, där är det ju... Vi är otroligt bortskämda. Det är så polistätt. Det är så kort avstånd. Mm. Så att där kan man ju gå in med ett förhållningssätt.
Lite mer offensivt.
Ja, för man vet ju att ropar man så blir det liksom ett blått hav med blåljus under 60 sekunder ungefär. Med stöttning. Det är inte bara citypoliser. Det är ju massa specialistenheter också som finns inne i city.
Och när en polis larmar, då är det många som slänger sina anteckningsblock.
Det är det. Mm. Absolut.
Och det är en ganska skön känsla. Jag larmade, tror jag, nu får jag upp en bild i huvudet i alla fall, när jag larmade så här. På den tiden då tyckte man liksom, två gånger då så öppnades upp alla kanaler i Stockholm, så sa man bara underläge och adressen. Och det var som du sa, det var ju bara blått.
Och fortgår det.
Fortgår det, så hade man hjälp liksom. Och det, ja. Det är klart att det är oerhört skönt att jobba så, att man vet att man i alla fall, att hjälpen finns nära. Då blir man ju lite tryggare.
Man blir ju det. Det var lite annorlunda. Jag jobbade, jag har ju i Hoppjärk, jag hoppar runt mycket, men jag var ju i Norrtälje.
Mm.
Inte jättelänge. Mm. Men där kunde man, ja, kör, alltså sträckorna var ju enorma. Och det var ju, man kunde ju sitta och brottas med någon i baksätet. Man var liksom bortanför Hallstavik. Och så ska man åka in till Norrtälje. Och där vet man att det finns ingen som tar över. Utan det är vi som ska liksom fortsätta att hantera personen. Och sen kanske även hålla förhör också. Ja, men då får man ju ha ett annat förhållningssätt.
Ja, det är nästan som olika yrken. Mm. Om jag kommer ut riktigt ut på landsbygden. Jag hade en gäst som berättade att hon fick ju åka in till stationen och tända upp och larma av. Och man är själv liksom.
Ja.
Så det är verkligen annorlunda.
Mm.
Alltså, tack för ett väldigt spännande inblick i ditt polisiära liv. Men vi ska inte avsluta än. Vi måste ju höra hur det är med polisfilmerna. Hur ställer du till att kolla på lite en snutrulle så där på en fredagkväll?
Jag gör inte det.
Alltså. Nej, det gör inte det.
Nej, jag kollar aldrig på TV faktiskt.
Nej.
Så att jag läser ju böcker. Men jag har kollat på en serie och det är för att det var ett jäkla tjat om den.
Mm.
Gissa.
Ja, Tunna blå linjen.
Ja, såklart. Och då vart jag fast. Så att den, från att jag kollar aldrig på TV annars, så den har jag kollat på hela. Jag tycker den är bra. Den skiljer vårt yrke bra, förutom att det är lite mycket att de blandar ihop privatlivet. Så jag undrar, så här, ja. Nej, men det går bort lite grann, hur mixar ihop det.
Men du tycker ändå att den då, för att vara en tv-serie om polisen, att den håller en god nivå så att säga?
Ja, tycker jag faktiskt. Ja.
Då ska jag ju skryta lite. Jag lovar att jag inte ska få hybris över det här, för det har jag väl lagt ut på sociala medier också. Men manusförfattaren till Tunna blå linjen, Silla Jankert, har ju skrivit till mig och sagt att serien inte hade blivit av utan podden Snutsnack.
Oj, det
så. Det är tack vare gäster som dig och alla mina andra som har delat med sig av upplevelser och händelser, som man har fått lite inspiration och kanske både vad gäller händelser som varit med om i tjänsten och lite runt om. Sådär. Så det
är på riktigt.
Då är det kul. På riktigt. Så det är fantastiskt roligt att höra att den här podden då förmedlar en känsla kring det polisiära som rör sig närmare verkligheten.
Mm.
Än vad då kanske Beck gör. Som kanske är kul att se ur en annan point of view. Så att säga. Mer ren fiktion så att säga.
Mm.
Men förutom Tunna blå, du säger att du läser böcker. Du kanske kan rekommendera en bra bok istället. Som du har haft på nattusbordet eller något sånt där senaste tiden.
Ja. Jag läser ju inte polisböcker heller.
Nej.
Tvärtom.
Nej.
Så, men jag läser allt möjligt. Gör jag. Så att, tråkigt svar kanske. Men...
Varför föredrar du boken framför tvn då?
Bra fråga. Jag fastnar i böckerna och jag läser jättemycket. Så att, jag vet inte, jag försöker ofta. Jag önskar att jag kunde titta på tv och filmer och sådär. Men jag sätter på och sen så 5 minuter senare då är jag i ett annat rum och fixar och grejer så att tröttnar liksom. Jag blir inte biten på samma sätt som en bok.
Helt. Nej, men böcker är verkligen bra.
Mm.
Stort tack Annika. Vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet, för du har ju gjort andra saker som vi ska få lyssna på. Och vill du bli Patreon så gå gärna in på www.patreon.com/snutsnack så står det hur man gör där. Men tack så mycket Annika.
Tack.
Tack. Snutsnack är slut för den här veckan, men ja, det är ju som vanligt. Det kommer faktiskt ett nytt avsnitt redan nästa tisdag. För vi släpper ju då avsnitten varje tisdag. Det är som ett sånt, som en riktigt bra klocka. Det är bara bing, 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 går vecka efter vecka. Stort tack för att du har lyssnat. Bli gärna Patreon om du vill stötta podden lite extra. Patreon.com/snutsnack. Ha nu det riktigt bra, så hoppas jag att vi hörs. Hej!
kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin?
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!